Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är den 17 juni och sommaren närmar sig med stormsteg, om man inte skulle säga att den kanske till och med redan är här. Börsen är upp dryga 20% sedan årsskiftet, Niklas. Och sist du kollade så var den upp 1,6% i juni. Det är ju Niklas som har koll på siffrorna i den här konstellationen. Och vi tänkte ju prata lite om det här och även lite kring sommarbörsen. Och vi har tagit ganska mycket inspiration från vår kollega Martin Blomgren på Placera som har skrivit en artikel om det här konceptet köp till sillen, sälj inte till kräftorna, som han har skrivit i rubriken. Men vi ska prata sommarbörs helt enkelt. Typiskt tips och tricks avsnitt inför sommarbörsen.
Ja, men exakt. Lite kortare, lite mysigt avsnitt. Vi befinner oss definitivt i sommaren. Det är 17 juni. Jag kan i och för sig tycka att den här sommaren smög sig på en. Det var segt och sen så gick det jättesnabbt. Men så är det väl alltid. Och vi har haft en rätt hygglig uppgång i år ändå. Och någonstans känner jag nu att det har varit lite vänteläge på börsen den senaste tiden. För att man inte riktigt vet färdriktningen framåt. Inkutdelning nästan 23,5%. Och juni brukar vara en ganska sisådär månad. Och nu har vi upp 1,67. Det är betydligt mycket bättre än sisådär. Sommarbörsen har ju också tenderat kanske att historiskt vara lite jobbigare. Man brukar ha en ganska många negativa månader under sommaren. Jag menar, handeln blir tunnare och sådär. Det här har vi sagt många gånger i podden. Nu har vi kört så många år så att man upprepar sig. Men jag tror att det är väl något år sedan vi pratade om det här senast. Men just att en 20-22 miljarder kanske är en vanlig börsdag normalt sett. Och att vi kanske går ner på en 6-7-8 miljarder på en sommardag helt enkelt. Det blir lite tunnare handel. Vi kan tendera att se lite större rörelser. Inte minst i de bolagen som är kanske lite mindre och som har en tunn handel, som är likvida redan från start. Då kan man ju också utnyttja det här lite grann genom att om det blir lite rörelser, att man fyller på de innehaven man vill äga långsiktigt. Och andra sidan myntet har ju två sidor. Att då vara medveten om också då att äger man mindre bolag med sämre likviditet så finns det ju lite större risk för slagighet under sommarmånaderna. Men det har varit ganska hyggliga sommarmånader de senaste åren, får man ju säga.
Nej men det har väl varit mer regel än undantag att de här veckorna mellan midsommar och kräftpremiär i augusti, att det har varit ganska stora rörelser på börsen. Och Martin Blomgren här på Placera då, han har tagit fram att mellan midsommar och kräftpremiären 7 augusti, som den klassisk skulle vara, nu kan vi väl äta kräftor året om vi vill det, men ja, anyway, så har den genomsnittliga kursrörelsen åt något håll på Stockholmsbörsen varit hela 6% på både 25 och 10 års sikt. Och det är ju ganska mycket under bara den här 1,5 månaden om man sätter i relation till vad börsen brukar röra sig under ett helår. Och det är väl att just det du var inne på, låg handelsaktivitet, halvårsrapporter, Q2-orna som kommer som har liksom lett till de här rörelserna.
Ja, och jag menar, om jag tittar på en sån här seasonality matrix, fikonspråk, men att jag vilar mina ögon just nu på en bild som visar avkastningen, årsavkastningen på MXSGI, Stockholmsbörsens breda index inklusive återinvesterad utdelning, och dessutom nedbrutet på månader. Så här ser vi ju juni, juli och augusti, och här noterar jag att ända sedan 2008 så har juni, nu då om man tar med i år också, minskat med 1,42% i snitt. Och augusti har minskat med 0,83. Så både juni och augusti brukar vara ganska dassiga månader. Blomgren, han har ju tagit fram nu här från, jag tror att det var 17, 18 och 19 juni där någonstans.
Till 19 juni till 7 augusti.
Jo. Men förutom de två månaderna som ofta räddar upp sommarbörsen är faktiskt juli. Och snittet här är en uppgång på 2,77%. Man ska också vara försiktig med att extrapolera den här typen av historiska siffror. Men det är lite roligt med det här sell in May and go away och sommarbörsen och sälj till sillen, köp till kräften. Och vi gillar ju sånt där, det är kul. Men juli, det är ju också den månaden vi får rapporterna för Q2-erna. Och jag tycker att det är ändå intressant att notera att det är en ganska solig månad. Både på börsen och, ja, vad säger man, där ute.
Mm. Visst är det det. Så att, det är en intensiv månad på så sätt. Inga som jobbar med rapportering i börsnoterade bolag får ju ta semester i liksom första veckorna av juli. Det blir sen semester, punkt slut.
Ja.
Undra om vår ex-CFO, Birgitta Hagenfeldt, som var CFO hos oss i en herrans massa år, jag vet inte alls, men som slutade här under våren. Undrar om hon tycker det ska bli skönt med en sommar där hon får leda i juli.
Ja, det kan jag tänka mig. Och om än jag önskar att hon har en liten gnutta av nostalgisk känsla ändå och tycker att det var ju ändå roligt under den där perioden. Men jag menar, nu får hon ju faktiskt unna sig att göra lite annat på sommaren och semestern, ja, också. Hon har gjort en hel del rapporter, det kan man ju säga.
Det kan man lugnt säga.
Men tittar vi förra året också så såg vi ju att Stockholmsbörsen var upp 10,5% mellan juni och augusti, alltså första juni och sista augusti. Och det här hade ju att göra med att vi befann oss i en rejäl återhämtning från botten 16 mars. Det är ju lite unikt självfallet.
Mm.
Men i fjol, rejält stark sommar. Jag noterar också att det var ju liksom under Q2 det var som allra jobbigast i väst. Så att vi kommer ju få se en rejäl skjuts uppåt i många bolag. Det här är ju diskonterat.
Ja, alltså resultatmässigt tänker jag. Ja, det borde inte vara samma skjuts i aktiekurserna, för att alla vet ju om att Q2 i fjol var katastrof.
Ja, men exakt. Så frågan här är ju, hur mycket har man diskonterat? Tror man att det kommer bli bättre eller sämre? För börsen handlar ju inte bara om faktiska siffror i det korta perspektivet, utan det handlar ju mycket om förväntningar såklart.
Vad har du för magkänsla?
Nej, men jag tänker så här att det som blir intressant att se, det är ju, vi har ju matats den senaste tiden av stigande långräntor, av inflationsoro. Vi hade Federal Reserve ute igår också i marknaden, och det här gillade ju inte riktigt marknaden. Man pratade om två räntehöjningar 2023 och skulle fortsätta tillgångsköp och sådär. Men jag tycker någonstans att det är bra att vi återgår till någon form av normalitet, att vi har en stark återhämtning. Det är väl ingen som vill befinna sig i den här limbon längre än vad man egentligen behöver. Stigande räntor härifrån, det är ju ett tecken på att vi går mot en mer normal ekonomi. Så sakteligen i alla fall. Men vi har hört ganska mycket om flaskhalsproblematik och problem i försörjningskedjor. Claes Olsson senast i sin rapport pekade, även om det är ganska länge sedan, så pekade de fortfarande på Suezkanalen och Evergreen, där det var en 405 skepp som inte kom igenom kanalen och fick vänta, och sen så fick de loss det där till slut, och sen ankommer alla hamnen samtidigt och måste vänta, och det blir liksom, det blir ganska långa ledtider. Och jag menar, det här försörjningskedjan, jag menar, jag ibland brukar köpa thailändska risnudlar, äggnudlar, glasnudlar, kanske inte mycket glasnudlar.
Ute i Jakan i Järfälla, va?
Nej, alltså jag här är i vanliga butiken, men Jakan, det är ju en butik jag verkligen har hittat matvärden där, som har liksom, varje hylla, eller vad säger man, varje gång är ett eget land. Fantastiskt intressant faktiskt. Jag gillar ju mycket starkt och sådär också. Så jag hittar mycket starkt. Men här, den här problematiken fortsätter. Jag menar, även när jag går in i min vanliga butik, där brukar det ofta stå, nej, men det är slut. Finns inte de här glasnudlarna? Finns inte de här risnudlarna? Det är jättesvårt att få tag hos leverantören. Åh, tänker man, gud vad irriterande. Men jag tror att det här handlar ju mångt och mycket om, dels är det svårt att få tag i arbetskraften, att få tillräckligt många att komma tillbaka. Fraktraten har stigit jättekraftigt. Allt som transporteras runt om i världen har ju en komponent av fraktrater, fraktpriser i sig i prissättningen. Oavsett vad du än köper för fysisk produkt, om den inte är digital, den har ju fraktats. Vi har stigande energipriser, stigande oljepriser, vi har stigande fraktrater, plus att det är en catch-up-effekt. Vi vill ha jättemycket produkter, men det finns inte så mycket att tillgå. Så det blir lite grann av en efterfrågeschock när världen kickar igång. och containrar på fel del av världen och allt det här vi pratat om tidigare. Det här skapar problematik och det skapar också ett uppåttryck på priser. Så att för att svara på din fråga, det ska bli intressant att se hur pass mycket insatsvarorna har stigit i pris för många av bolagen, om de absorberar det här själva eller om de skjuter vidare på konsumenterna och vad de säger härifrån och framåt. Det blir ett lackmustest och det kommer också visa, det kommer ge energi till börsen, antingen vidare norrut, fortsatt konsolidering eller kanske lite söderut om det inte är så bra som man tror.
Mm. Ja, nej men det...
Och det är förstås ett icke-svar, det blir så dassigt, men i större utsträckning alltså den här
så
gången.
Så är det ju. Men jag tror ju, om jag ska lämna ett icke-svar och spåna lite sådär, lite planlöst, så om vi pratar om prishöjningar, om man liksom lyckas från bolagets perspektiv då, materialisera dem ut mot kund, det är ytterligare ett inflationstryck. Vi har redan de enorma liksom, stimulanserna och penningmängderna som har ökat, så att det finns ju risk för liksom att Fed nästa gång också lämnar ett något stramare paket med än vad de till och med gjorde igår. Och då sakta men säkert tickar räntorna upp och så börjar det komma ett alternativ till börsen och så. Och så läggs det lite sordin på stämningen. Så att det ska bli en intressant höst.
Ja, och jag är ju lite smygoptimist inför rapportsäsongen också. Det är jag ju ofta, men det ska bli väldigt roligt att följa. Alltså inflationen, där är det ju också intressant att se vad är det som driver inflationen. Vi har pratat om baseffekterna många gånger. Vad jämför man med förra året när liksom världsekonomin, när någon släckte lampan för den här världsekonomin.
Absolut.
Men lönerna. Det är väl lönerna backar du inte så enkelt?
Nej, det gör du inte. Nej tack. Vi vill inte ha lönesänkningar. Jag vill i alla fall inte ha det. Jag tror att ni som lyssnar känner någorlunda samma sak. Men där, Powell öppnade ju lite dörren för det igår. Alltså han betonade att det kan vara så att man tror att den här lite höga inflationen vi har haft nu har varit tillfällig, eller höga inflationen, allt är relativt, men den har ju varit på omkring 3% för året har den justerats till, men att det är tillfälligt. Men han öppnade ju försiktigt på dörren att det kanske kan bli lite högre inflation framöver än vad vi har trott tidigare. Så,
Ja, och men de har ju också varit tydliga där med att de kommer att acceptera en högre nivå under en tid för att sen tro att det här kommer falla tillbaka. Och jag tror att här får man väl fundera lite grann om man tycker att det är intressant med makroekonomi och inflation. Att fundera kring vad är det som långsiktigt ska driva en förhöjd inflationsnivå. Ja, vi ställer om till elbilar, men sen kommer de in i baseffekten, då kommer de in året efter. Då är det från den basen vi räknar, och någonstans så hoppas vi att priserna på batterier kommer att minska över tid också, för att det är ju det som krävs för mass adoption när det kommer till bilar. Det säljs 100 miljoner bilar om året, det är väl några miljoner som elbilar, men jag utgår ju från att vi kommer se en press neråt där också, åtminstone över tid. Det är just de här lönerna jag tänker på. För även de här flaskhalsproblematiken, Johanna, det måste vi bygga bort.
Ja, det bygger man ju säkerligen bort. Men det är skönt att höra. Den evige optimisten här från Niklas. Det är bra. Jag har bara en kort spaning innan vi knyter ihop den här säcken. Det är ju att jag tycker makroekonomi är ganska roligt. Mm-hmm. Jag tycker det är bra att ha en förståelse för hur det påverkar marknaden. Vi kan ta liksom 2018, hösten där, och räntehöjning eller långräntorna som steg i USA och så. Och samtidigt som börsen föll. Alltså att kunna förstå den kopplingen tycker jag är bra och viktigt eller roligt. Kalla det vad du vill. Men att liksom sätta sin börsstrategi utifrån det tror jag är dömt att misslyckas. Det finns liksom exempel på så här makroekonomiskt styrda fonder och så vidare och så. Det brukar inte vara någon succé.
Nej, men det brukar väl inte det. Men nej, jag håller med dig att det är väldigt intressant, och du tycker att det är extra intressant. Men det är liksom, det är nationalräkenskapen och inflationen och konjunkturen, arbetslösheten och tillväxten och allt påverkar ju på något sätt. Och demografiska frågor inte minst. I Kina har jag nu sett att nu ska man tillåta 3 barn förut så var det enbarnspolitik och sen var det två barn och sen så, men herregud, det kommer ju inga nya barn, eller åtminstone inte samma nivå som man hade velat. Nu är det tre barn och där är det också så här, men vad kostar en bostad i en av de kinesiska storstäderna? Det är ett ganska stort ekonomiskt beslut att skaffa tre barn. Kan man ens det? Vad blir det här för långsiktiga implikationer? Och om människor i arbetsför ålder blir allt äldre och äldre, kommer man kunna vara med och konkurrera på den globala marknaden och kanske bli världens största ekonomi och gå med USA och allt vad det är? Även sådana här med långsiktiga puckar är ju oerhört intressant att sitta och fundera på. Och också vilka bolag
som potentiellt kan gynnas. Absolut. Men till syvende och sist, som du alltid säger, så är det bolag av kött och blod som ska liksom visa på resultat och tillväxt och lönsamhet. Man kan inte haka upp sig allt för mycket på bara lite så abstrakta makro spåningar.
Nej, och bolagen tänker jag är väl också ganska duktiga på att anpassa sig.
Ja.
Över tid. Men det här, vi brukar ju göra ett sånt här avsnitt en gång om året och du brukar också ha med lite tips om hur man ska tänka för att kunna koppla av i hängmattan. Om man säger alltid det här hängmattan, jag vet inte hur många som har hängmatta, jag sa samma sak förra året, men vi säger
väldigt skönt.
Det väldigt skönt.
Jag gungade i en hängmatta i älgen på Gotland. På en strand. Surflogia tror jag det hette.
Mm-hmm.
I Tofta där, eller norr om Tofta, eller söder om Tofta. Eller vad. Väldigt, väldigt härligt.
Så du var inte ute och kastade värpe?
Nej, jag var ju så dålig på det när vi var där med Avanza för ett antal år sedan. Så att jag, nu la jag mig hängmattan istället och blickade ut mot havet.
Men vad tycker du man ska tänka på om man vill försöka ge sig själv lite semester då?
Jag tycker att man ska redan innan semestern, om vi tar en liten privatekonomisk spaning, så kan man ju faktiskt fundera över hur mycket, inte bara hur mycket kan jag lägga på semestern, utan hur mycket vill jag lägga på semestern. Det är ju ofta lite skillnad. Och sen så liksom, okej, då har jag det här att röra mig med, och så gör man en veckobudget eller vad som nu än passar. Så att man liksom har satt ramarna redan innan, så att det inte blir så att kreditkortet används lite mer flitigt än man kanske hade tänkt, att de där it all adds up. Ett oändligt antal transaktioner som tillsammans blir en ganska stor summa. Så att försök vara lite förutseende på den fronten. Och sen om man vill lägga mycket eller lite på semestern, det är ju upp till hur man som person värderar och vilka förutsättningar man har. Men det är väl bra att tänka igenom det innan. Om vi ska gå till börsen då så har vi varit inne på det. Det brukar vara lite mer volatilitet i och med att det är lite tunnare handel och det är rapporter och så vidare. Och så. Man behöver ju inte, man kan ju sätta liksom en köp- och säljorder vid vissa nivåer. Men jag tycker nog nästan att det är bättre att sätta ett kurslarm. Att jag får en liten notification i mobilen att nu har den och den aktien gått ner till den nivån eller upp till den nivån eller så kan jag då liksom ta ett aktivt val om jag ska köpa eller sälja eller så. Så att man har gjort en liten lista med aktier som man är intresserad av, eller om det kanske är aktier man redan har i portföljen men som man är lite sugen på att avyttra vid en viss nivå eller liknande. Så att man har då, man kollar igenom det först och sen sätter man kurslarm på dem. Det är väl liksom ett sånt där tips. Och sen använda sig av böcker, ljudböcker och poddar och om det är så att man ändå vill förkovra sig i just börs och ekonomi under semestern.
Det är ju ett jättebra tips, och jag vet också förra gången det här begav sig så bjöd vi på ett antal poddtips faktiskt, och det finns ju i en sån blogg på våran blogg, och där, ja, vi skrev ganska många i och för sig, och jag menar, poddar perfekt tillgängligt, det är bara att stoppa in hörlurarna i öronen eller slå på högtalaren hemma och bara njuta av finansiell ljuvlighet som strömmar ur högtalarna. Och där har vi ju Mad Money med Jim Cramer, han är lite galen, jag gillar honom.
Det är ju din
honom.
Favoritpodd, ja. Tror jag ändå. Om jag ska ranka den podden du pratar mest om, Niklas, så är det den.
Ja, men det är en tre kvart varje dag. Sen har vi Ekonomiekot och vi har Monetary Investing. DI:s analyspodd är bra, DI:s digitalpodd är också bra för att hänga med. Ekonomiekot Extra, Industry Focus med Motley Fool. Motley Fool, jag älskar dem, jag läser deras böcker nu också. Och där har vi Invest Like the Best, Invested, Macro Voices för de som är lite mer åt makrohållet, Market Fooler, det är också Motley Fool, Motley Fool Money, ni hör ju, de har ju ett antal olika, de är fantastiska, är världsklass på dem skulle jag säga. Rule Breaker Investing, också Motley Fool, We Study Billionaires och Market Edge Podcast har jag skrivit på den här listan från, det är väl några år sedan, 2018 var det här.
Ja, det är ju ett par år sedan, så att sen dess har ju också Placera-podden tillkommit, så den får vi ju slänga in här också i den här listan.
Det får vi ju verkligen göra, mycket trevligt att lyssna till när våra kollegor på Placera bubblar där. Det är ju det jag tycker är lite roligt med Placera också, att de som jobbar där är ju faktiskt tvättäkta aktienördar. Vilket de tycker det här är kul. Och även Per, han pratar mycket om fonder, men han älskar aktier också. Mm. Det får man ändå säga.
Absolut, absolut. Ja, men en shoutout till Placera-podden. Lyssna in den om ni inte redan gör det.
Ja, och är det så att man har väldigt mycket semester i sommar, då är det faktiskt bara börja från avsnitt ett. Och sen är det bara att gå hela poddkatalogen igenom.
Mm. Och sen ska du ju hinna med och ta lite sommarlov också, men vi vet ju att många av er tycker att det är roligt med just det här med portföljen och ekonomi och så. Så att appen är ju ofta nära till hands. Mobilen brukar man inte gå så här jättelångt ifrån.
Nej, och det är ju kul att vara med i informationsflödet under sommaren också. Och jag menar, även om det som man är långsiktig i sitt sparande, just blir det lite mer volatilitet under sommaren, ja men då kan man passa på att kanske knipa en och annan aktie till i portföljen om man nu vill det. Eller sen så, ja, så tar man bara semester. Men det där menar jag inte. Sen sist men inte minst, en liten smällkaramell här inför sommaren också. Mm. Det är ju de aktierna som har fått flest nya ägare sedan årsskiftet. En liten men aktionaggande god topplista av 10 aktier som har lockat avansianerna i år. Första plats går till Investor. Jag noterar att Investor snart har 300 000 avansianer i ägarledet.
Det är helt galet.
Det är...
Alltså, svenska städer, hur många... Ja, mm.
Ja, det är 10 Boden i alla fall. Sen har vi Volvo, Embracer, Värmland, AMC, det här är en av de här meme-stocksen, de äger Nordic Cinema Group, SF Bio bland annat. Det är inte jättemycket pengar man lägger där i. Tittar man på medialen eller snittpengen, så det är inte jättemycket, men man har köpt för att vara med på ett litet hörn. Det svänger jättemycket. Var försiktig. Sen har vi Kinnevik, Zaptec, norska. Ofta varit på topplistan med mest köpta vecka efter vecka, många gånger här under året. Evolution kom in i OMXS30 4 januari. Har gått jättebra sedan dess. Är denna aktien i OMXS30 som har stigit mest. Sen har vi SAS. Från det ena till det andra ytterligheten. Haft det ganska jobbigt.
No shit.
SBBB med Ilja Batljan i spetsen, fastigheter, det är en het bransch. Ilja fortsätter springa snabbt, köpte också en icke försumbar liten nugget i bostadsutvecklaren JM för en tid sedan. Den lilla köper den stora, rapporterade media. Intressant affär, det händer mycket där fortsatt. Och sist men inte minst, Johanna, ett bolag som ligger oss varmt om hjärtat.
Avanza?
Jajamensan.
Nämen. Ja.
Så stort tack. Jag tror att vi låg på en 15 000 ägare i fjol och nu ligger vi en bra bit över 50 000. Så till alla er nypåstigna, nytillkomna aktieägare i det här bolaget, tusen tack för det förtroendet. Vi kommer göra allt som står i vår makt för att se till att det blir en värdeskapande resa både i portföljen, i portföljen alla aktier, men även för er som äger Avanza.
Ja, det kommer vi göra.
Ja.
Vi ska göra vårt bästa. Så med det sagt, tack för den här veckan. Nästa vecka hörs vi igen, då är det midsommar. Och sen så kommer den där sommarperioden som vi har pratat om idag.
Jajamensan, njut av sommaren och stort tack för att du lyssnade på det här.